då hade det inte blivit någon fest. Då hade det inte blivit någon gödd kalv. Då hade det inte blivit några nya skor. Då hade han fått liksom skämmas i 5 år. Och sen hade han fått göra bättring i 2 år. Och sen kanske han hade fått komma tillbaka. Alltså, men vi ser Guds hjärta. Alltså Guds omsorg och Guds kärlek om alla sina barn. Och därför ber vi beskyddsböner för varandra. Och där synden överflödar nåden. Visst är det så? Vi måste be nådesböner, besignelsesböner, att Gud ska förkrossa, att han ska få människor längta efter renhet. Det är de bönerna vi vill ha själva för våra barn om de skulle vara ute och synda. Är det inte så? Om ditt barn är ute och knarkar och syndar och är upproriskt, då kommer inte du till församlingen och säger: be dödsböner över mitt barn nu, att det går riktigt illa. Att den går under och får överdos av knark. Jag har aldrig hört någon sån bön. Jag hör bara böner: skicka änglarna, be en beskydd för mitt barn, låt dem träffa en snäll kristen. Det är så vi ber. Och vi ber så också för hela Kristi kropp, även en del av kroppen som vi känner här håller på att gå åt skogen. Här öppnar man upp för okkultismen och New Age och oneness-mässor och yoga och allt vad det är. Och orenhet och allting. Vi måste bedja rätt böner. Vi behöver bedja böner utifrån Guds hjärta så att Herren kan verka. I min bok kan du läsa när jag skämde ut mig. Då var jag 21 år och skulle åka ut på som volontär till Afrika. Och ingen ville ta emot mig utom Svenska Missionsförbundet. Och de var ganska liberala på den tiden, så de struntade att jag var marxist och icke-kristen. Så jag hamnade i Kongo utan att vara kristen, när jag var marxist och bråkstake. Och det enda jag gjorde var att röka de där dåliga cigaretterna och svinga på krogar. Och till sist så blev jag hemskickad, för det var inte något särskilt bra volontärarbete. Och frälst blev jag inte, utan jag blev bara argare på kristna, och det var bara uppror, och det var andra volontärer där också som blev hemskickade, och vi skämde ut, och så de stackars missionärerna rev sitt hår, och biskopen i Kongo, han sa aldrig mer ofrälsta ungdomar, och de var ju väldigt arga på oss då. Och sen, 2 år senare blev jag frälst. Och då träffade jag på Full Gospel Businessmen en liten tant som kom med en käpp så här, och så sa: är det inte Linda Fors? Jo, sa jag, det är jag. Och då sa hon: ända sedan jag hörde du skämde ut dig i Kongo Brazzaville. Hon bodde på Kongo Kinshasa sidan, så det var en flod emellan. Så sa hon så här: ända sedan jag hörde du skämde ut och sprang på krogar och bråkade och rökte och var upprorisk, så har jag bett för dig, sa hon. Och jag har bett att du ska få möta Gud. Jag har bett att Herren ska tala till dig. Jag bara grep mitt hjärta. Och jag tänkte, det måste ju vara hennes böner som gjorde att jag som ung radikal marxist, avskydd och hatade kristna. Jag var med de värsta hatgrupperna där. De skulle skriva mot kristna och kulturimperialism och allt sånt där. Och tänk att jag som var på väg att göra en Vietnamdemonstration hamnade utanför Mikaelskyrkan och hörde en röst som sa: gå in och värm fötterna i kyrkan. Vems böner måste det ha varit? Det var säkert tantens böner. De andra tänkte: äntligen få bort den där vidriga Linda Fors. Och förstör. De bad säkert också. Men jag tror att den här tanten bad på ett särskilt sätt. Jag tror hon fick en sån kärlek till mig, så hon tänkte: den där blir bra. Och när jag gick och tänkte på det, så tänkte jag på församlingen på Bibelns tid som bad för Salos. Alltså, om jag hade varit församlingsmedlem på den tiden, kanske jag hade inte vilja be sådana välsignelseböner och tänkt: stoppa den mannen. Tänk att Saulus hade så mycket ondska i sitt liv att han såg på en ung man som strålade som en ängel och njöt av hans död. Då är man hård. När man kan se någon som är så smord av Gud, under och tecken, bara stenade honom så att han dog och bara stod och njöt av det. Kastade barn och kvinnor i fängelse med en så nitälskan av hat. Och jag kan höra nästan i min ande hur församlingen bad. Välsignelsens böner. Heliga ande, knocka honom med kärlek. Heliga ande, fall över den mannen. Låt honom bara falla på sina höga hästar. Låt honom bara ligga och skaka under kraften. Låt honom se hur svag han är i sig själv. Herre, använd honom på ett sätt som vi inte ens kan tänka. Välsigna denna Salus. Övervälsigna honom. För det var enda chansen att få bort honom från dödens väg. Det var övervälsignelsen. Och så nu är Paulus på väg och föra de kristna i fängelse. Och då sitter han där på hästen och plötsligt faller han ner under Guds kraft. Och han hör rösten som säger: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Ja, men jag förföljer inte. Vem är du? Vem är du? Det är Jesus. Det hade inte han tänkt, att det var Jesus som han förföljde. Och han blev blind och han låg i kval och han ropade till Gud. Och så kom Ananias. Vilken smörjelse. Ananias kom. Vilken kärlek. Tänk att komma till någon som är på väg att döda Guds folk med en sån kärlek och säga: Saulus, Herren har sänt mig för att du ska höra hans röst. Han har sänt mig för att du ska se honom, för att du ska bli använd av honom. Och så la han händerna på honom och Saulus fick sin syn och han blev Paulus och har skrivit nästan hela Nya testamentet. Vilka böner du och jag kan be. Vi kan bli upprörda. Jag blir upprörd när synden kommer in i Guds församling. Och ibland har jag känt mig så upprörd så jag har blivit arg. Och tänk, varför gör biskoparna så här? Varför öppnar de upp för New Age i kyrkorna? Varför har de oneness-mässor där de drar in kundalini anden i kyrkorna? Varför gör de så här? Och så känner man att man blir arg på insidan. Men man måste gå till Gud med den smärtan och med den vreden och med den förtvivlan. Och så måste man öppna sig för Guds hjärta. För att det här är de som är köpta med Jesu blod. Och Guds församling är Guds barn. Men också de som ännu inte är frälsta är köpta med Jesu Kristi blod. Vi ska först och främst be för alla de heliga. När vi har gjort det kan vi be för hela världens frälsning. Men om vi inte ber för Kristi kropp, tror jag inte vi har kraften att be för alla de som är ofrälsta där ute. Utan då blir vi bara usch och fy, ack och ve. Synd och hemskt och nu är det ena och där är det andra. Och det är inte den smörjelse som vi behöver för att bryta igenom i bön. Och bana en väg för Guds rike så att förkrosselse och smörjelse ska falla över människor. Jag berättade vid maten igår, jag orkar en stund till. Jag berättade vid maten igår att jag brukar åka till Kanada mellan varven och predika där på olika ställen. Och arbeta i bibelskolor och så brukar vi möta lite såna, så att säga, politiker och så, där vi brukar vara i Kanada. För några år sedan så lärde jag känna ambassadörsparet från Malaysia. Och de har ju varit ambassadörer i massor med år, de var ju 60-årsåldern. Och de älskade Jesus och hade blivit frälsta, radikalt frälsta. Alltså ambassadörspar från Malaysia som var i Kanada. Alltså det är svårt i Malaysia att vara kristen, för det är ett muslimskt land. Man blev radikalt frälsta. Och de var så radikala så de ville bara att vi skulle profetera och be hela tiden. Och de tänkte att Linda är ju en vild typ, så vi tar henne. Över överraskning. Så när jag kom till Kanada så sa de: ja, vi har bestämt att vi har ordnat en träff på svenska ambassaden för dig. Med svenska ambassadören. Och sen när vi tänkte att vi ska träffa alla kvinnliga ambassadörer och ambassadörernas fruar hemma hos oss i det stora residentet, sa de. Och så ska vi hämta dem i limousin och så ska vi ta hand om det hela dagen. Och jag tänkte på en gång, men vad i all världen ska jag göra? Och då sa jag till dem: vad vill ni att jag ska göra, sa jag. Jo, sa de, du ska profetera över alla. Och sen ska du vittna om hur Jesus har frälst dig. Ja, sa jag, jag kan ju vittna om Jesus har frälst mig, sa jag. Men profetera är inte så säkert. Det kan man ju inte bara ta sig. Och så hämtade de mig med den svarta limousinen med tonade rutor. Jag fick privatchaufför hela dagen. Och jag skulle först till den här residentet och sen skulle jag till svenska ambassaden. Och då kom jag in, det var ju så otroligt snyggt. Alltså det, ja, det var ju ungefär som man kom i övre salen i himlen nästan när man kom till de där platserna. Det var ju, ja, om ni har varit i den där världen så är det är inte min värld direkt. Jag är mera fattigdomsidealet, men det här var en helt annan värld. Och så satt de där, det var Kina och det var Bahamas och det var Sydafrika. Det var ett 50-tal ambassadörer och ambassadörsfruar som satt där. Lite fint, och så var det Amerika också. Ja, från hela världen då som satt där. Och så skulle jag börja predika på engelska, eller ska jag börja dela på engelska. Och jag tänkte, jag ska börja med ett ord. Så tog jag en salta psalm och sen kände jag, ja, men jag börjar berätta lite grann hur Jesus har förvandlat mitt liv. Och jag kände först att det var lite spänt så där i luften. Det var en speciell känsla. Men då bad jag här inne, heliga ande, bara kom med smörjelsen nu. Bara rör vid hjärtana. Bara låt din ande bara tala till. Man kan be här inne på insidan. Och så såg jag en svart flicka. Hon var någon, vet inte, var någon ambassadör eller ambassadörsfru från Ghana eller något av de här länderna. Och jag såg hon börja gråta. Och så såg jag en kvinna från ett kommunistland som jag också såg helig ande över. Och då kände jag, nu kommer smörjelsen. Så jag bara gick ut i anden och så la jag handen på henne. Och då kom profetsmörjelsen. Och Gud började tala. Och så började jag känna att någon skulle bli helad. Och jag gick och bad där och så vart någon helad. Och så kände jag, nej men här behövs ju andens dop. Och det var flera som var liksom mer åt det katolska hållet som inte var andedöpta. Och fråga, och då ville någon bli andedöpt. Och en talade tungor så hela tiden att hon var rädd att gå på banketten på kvällen. För de kunde inte engelska då längre, utan hon gick bara och talade i tungor hela tiden. Och den här ambassadören, jag tror hon var ambassadör från Sydafrika. Hon sa så här, nej men du har glömt mig, sa hon. För jag har ont i höften, du måste be för mig också. Jag var så förundrad. Alltså jag var så förundrad att stå där och se hur Herren verkade med sin kraft och med sin härlighet. Andens dop, helande, beröring från himlen. Och kommentaren från Kina var, när hon gick hem då, så var kommentaren, jag har aldrig någonsin vetat att Gud pratar, sa hon. I have never heard that God speaks. Och då sa de andra, ja han pratar faktiskt. Förböner. Förbönen i andan gör att vi blir beredda. Och jag har sagt många gånger, jag vill inte skämmas för evangelium. Och nu var jag gasad. Alltså nu var jag gasad efter jag hade gjort det där. Nu var det bara gasning. Så när jag hade gjort det där, bett för alla ambassadörerna, ambassadörsfruarna, då började det ringa från hela området. Så de sa, vi har hört att en healer är här, sa de. Kan ni ta limousinen och köra hem till oss? Och då fick jag köra runt i den svarta limousinen i hela det där området där det bodde sina ambassadörsfolk och jag som jobbade i utrikesdepartementet. Och jag fick be till frälsning, jag fick be om helande. Och då tänkte jag så här, vad ska jag göra på svenska ambassaden? Så när jag kom upp dit så var jag ju övergasad eller nästan övertänd av smörjelsen. Så att jag skulle träffa henne då, det var väl vi skulle prata om, men det var ju bara Jesus. Jag skulle ha, tror jag skulle vara en halvtimme, men en timme pratade vi bara om Jesus. Hur man blir frälst, livet med Gud, smörjelsen. Och när jag gick därifrån, när jag åkte från Kanada, jag har inte fått vara med sådana här saker så ofta i den här typen av människor. Men när jag gick därifrån så tänkte jag, jag ska aldrig skämmas för evangelium. Jag ska aldrig skämmas för Jesus, för det här var så underbart att känna. Alltså om jag hade hållit ett föredrag och berättat om vad jag gjorde i Kanada och jobbade med ursprungsbefolkningen. Och det hade kunnat vara kul det också. Men att få säga något om Jesus och se smörjelsen. Du, det var kul. Alltså jag var så lycklig. Så det här höll i sig flera veckor när jag kom hem, så tänkte jag, och ge mig en ny chans, ge mig, jag vill träffa politiker, Gud, jag vill bara be för folk, jag vill bara flöda med anden. Och jag var helt liksom, jag var så lycklig. Men sen är det som att man, och så, och så kan det liksom tonas ner. Det är för att det är mycket lättare att göra det på annan plats, i annat land, än att göra det där man står med Kalle och Pelle, med den där läkaren man jobbar med den där sura sjuksköterskan, med den där läraren som är ateist, med den där som bara blir arg när man säger Jesus. Det var lite svårare. Och då kanske jag måste bedja i anden, för jag tror att det är där som Gud vill att du och jag så att kunna flöda ut i en smörjelse och bli en kanal för Gud. Jag tänkte att jag skulle säga någonting till sist idag. Det här som Gud sa till mig i natt när jag låg och bad till Herren. Så sa han, Linda, sa han, glöm aldrig när jag kom i en buske för Moses. Och jag sa, varför ska jag inte glömma det, Gud? Och då sa han till mig, så här, jo, jag vill ha din uppmärksamhet. För ibland förlorar jag din uppmärksamhet. Och Gud hade förlorat Mose uppmärksamhet. Det hade hänt någonting i hans liv. Därför att han hade blivit främling i ett främmande land. I 40 år hade han gått och vallat någon annans får. Han hade tappat bort sin kallelse, sin dröm, allt var borta. Men Gud hade inte glömt vad han hade kallat honom till. Men nu var han seg. Visst är det jobbigt när man belyser det seger. Man ska säga Jesus, men det tar sig emot. Och man ska börja bedja, det blir godnatt Jesus, hej Jesus, jag älskar dig Jesus. Det blir som ett gammalt segt äktenskap. Det är tråkigt. Alltså man har sagt allt, man bara går utan ord. Alltså det är bara som, och det finns ingenting kvar liksom. Och sån relation vill inte vi ha med Gud. Vi vill att det ska brinna. Och nu hade det blivit segt i Mose liv. Han tänkte att jag är främling i ett främmande land. Jag får väl acceptera det här. Och han fick en son som han gav namnet främling i ett främmande land. Och så gick han ut en dag och så höll han på med de fåren och getterna och väntade sig väl ingenting. Plötsligt brann det. Kan hända att jag kommit till som en liten brinnande buske. Kan hända att jag stört någon av er. Halleluja. Kan hända blir du störd när du går ut i skogen, kanske ut på jakten. Gud vill alltid störa oss. Det kan komma någon och störa oss. Vi blir nästan sura på dem där som stör oss. Stör inte min sömn, stör inte mina tv-program, stör inte mina nöjen. Kom inte här och bråka på mig, jag orkar inte ge mer än högst söndag 2 timmar. Det får vara nog. Och så kommer han och stör oss i en brinnande buska. Jag har känt ibland att människor har varit brinnande buskar i mitt liv. Deras kärlek till Gud har varit en brinnande buske. Och då har jag gått hem och sagt, gode Gud, jag ser att jag inte brinner. Och fastän jag kanske är i tjänst så här varje dag för Gud, så kan jag känna i mötet med människor att någonting på något område inte brinner längre. Det kan vara vårt givande. Alltså om Gud frågar, vad brukar du ge? En del kristna ger bara 10 kronor. Andra kristna kanske ger flera tusen i varje möte. Därför att det är viktigare för dem Guds rike än den där husvagnen eller stugan eller det andra. Guds rike är viktigare. Alltså jag känner människor som ger kanske hälften av sin lön till Guds rike. Men jag vet också sådana som ger 5 spänn. Och de blir sura när man har kollektor. Ja, ska ni ha kollektor nu? Därför att deras låga brinner inte. Medan de som har en brinnande låga, de säger mera kollekter. 2 kollekter varje möte. Halleluja för kollektor. Det var det brinner eller låga i dem. Vad finns det för projekt vi kan ge till? Nu är det bara en del av er som ler här. Men visst, och de här som säger, vi måste be lite mera. Och man känner, halleluja, äntligen någon som säger det. Men ibland kan man, nej, tjata inte om mera bön. Jag orkar inte med mera bön. Men så känner man, men varför tänker jag så? Varför är jag på det här sättet? Och nu var Moses så seg. Alltså han hade nästan gått ner i träda i livet. Hans liv är nästan slut. Och så säger Gud så här och uppenbarar sig för. Han gick dit och tittade. Och ibland måste vi gå och titta på när andra brinner. Men vi håller oss en bit ifrån. De brinner lite där, men vi kollar bara in läget. Vi kan se på kanal 10 och vi kan titta på dem där i Pensacola som står i 10 timmar utanför kyrkan. Och de där galna pastorerna som skriker i tunga, men vi blir sidan om liksom. Låt det brinna. Och så går vi fram och tittar. Ja, men du, vad är det för konst? Det lågar det där. Vad är det som händer i den där? När pastor Gunnar, han var ju stel som en pinne. Min man, han är fortfarande ganska stel, man säger så. Han är inte den första som hoppar omkring och dansar. Men här inne är han otroligt frimodig. Men det syns inte så mycket på ytan, det syns mer på mig. Men han brukar säga, jag är faktiskt gladare än Linda, fast det syns mindre på mig än på henne. Men han, när han stod i presskläder en gång, ganska stel så där, och han var ju, ja, ni vet. Så var han på ett möte. Vet du, han kom dit ens på det mötet. Det var ju många, många år sedan. Han hade berättat det här. Jag var ju med på det mötet. Och vi kände inte varandra så väl då. För det är så jättemånga år sedan. Då stod han där i sin prästdräkt. Och ganska stel i ett hörn i den. Det var som en stor... det var ett stort tält. Och det var sågspån på marken. Och han hade väl inte tänkt mer än bara titta och kolla in läget. Och plötsligt så rullar han i sågspånen med prästkläderna. Och skrattar som en galning. Alltså vi tänkte, pressen, vi får bära ut honom. Han var liksom ett psykbryt här. Men när de frågade honom efteråt, vad skedde? Och då berättade han så här. Det hade varit så tungt i kyrkan. Och Gud var så liten och djävulen var så stor. Det var så tungt och det var sånt motstånd. Och alltså när han kom på den där konferensen så han hade ingen förhoppning. Han ville bara titta, kan hända det brinner någonstans. Och plötsligt så såg han att Gud var jättestor och djävulen var liten. Det var tvärtom. Och då var det som en våg bara tog honom. Och han rullade i sågspånen. Och nästa gång var Gud lika. Jag vet inte varför Gud gjorde som att ta honom, stackars präst. Men han kom på ett annat möte. Och då stod han liksom så här och tänkte, det händer väl ingenting. Han tittade på de andra, de följer där lite grann. Och han tänkte, ja. Och det var en amerikan som skulle predika som inte kunde Guds ord ens. För Gunnar kan ju hebreiska och grekiska och så. Och han surrar runt där med och salta salmer och så. Det står i grundtexten och det var bara snurr. Så Gunnar gick väl fram och sa, men det står inte riktigt så i grundtexten. Äsch, amerikanaren! Det står visst i grundtexten. Ja, men det gör ju inte det, jag läser ju grundtexterna. Äsch, amerikanaren! Och Gunnar tänkte, ja. Men han såg det bränna en liten eld där. Och plötsligt så kom Guds kraft över honom. Och han hamnade bland sladdarna. Han låg bland sladdarna och kom inte upp. Sånt där är ju jobbigt. När man har tänkt att komma, nu går vi och tittar på lite distans. De andra får skämma ut sig, men inte jag. Men nu talar Gud i busken. Och vad han knotar och knorrar Moses. Jag är för gammal, jag kan inte prata, min tunga blev stel. Jag vill ingen mer, jag kan ingen mer, skicka någon annan. Det jag vill absolut inte. Alltså vad han höll på. Till sist så sa Gud, sluta nu. Jag ska vara med dig. Och ändå snurrar han bara. Nej, jag vill inte gå. Men Gud ändrade sig och sa okej. Du vill inte gå, din tunga är död nästan, du bara stammar och du kan inte prata någon mer, jag vet inte vad det beror på. För jag har lovat att prata genom dig, men okej, då får du väl med dig Aron då, så får han prata genom dig. Men du ska gå. Alltså vi kommer inte undan. Tack Jesus. Jag tänker på det ibland. Man kan inte säga jag är för gammal, jag är halt och lytt. Jag måste vara borta, jag kan inte göra. Vi kommer inte undan. Så länge vi lever här på jorden så har vi tjänst. Och när du säger så här, men nu har jag ingen tjänst, men jag har gått i pension. Jag kommer aldrig gå i pension, jag. Aldrig nog, jag ska dö med stövlarna på. För jag tror inte på pension. Jag tror på pension från ett vanligt jobb för att kunna tjäna Jesus ännu mera. Men jag tror inte på pension. Då kan du lika gärna säga ta hemmet i himlen. Men jag tror att vi har ett uppdrag. Så länge vi andas här på jorden så har vi ett uppdrag. Och Paulus säger i första Thessalonikerbrevet kapitel 5. Be oavlåtligen. Be också för mig, säger han i Efesierbrevet, att Gud öppnar en dörr för ordet. Be för mig. Be om beskydd för onda människor. Be för mig att jag är frimodig och oförfärad. Be för mig att jag inte kompromissar. Men ibland behöver Gud ta en brinnande buske. Jag är inte alltid glad för brinnande buske, för jag kan vara bekväm också. När de här kommer och brinner och säger, åh, nu ska vi ha bönenätt. Och jag säger, det räcker väl att be en timme bönenatt. Nej, det är ingenting för mig. Men så känner man, gode Gud, den lågan. Gud, vad har hänt med min låga? Men Gud kom till Moses. Och jag har tänkt många gånger på Moses. Vad som hände i hans liv. Alltså det bästa kom ju sist. Det bästa kom ju absolut sist. Och många gånger tänker jag på de äldre. Alltså det bästa kommer sist. Joshua och Kaleb fick det bästa sist. 40 år gick de med knot och knorrarna i öknen. Hur klarade de det? De hade kunnat bli nermejade, nertryckta. För de vandrade 40 år med de som knotade och knorrade. Och ändå kom de in i löfteslandet och fick det bästa. Gud säger aldrig, du är för gammal, du är för ung. Nu vill jag inte använda den mer. Han ångrar aldrig sin kallelse och sina nådegåvor. Och idag känner jag att den här bönens låga ska börja brinna i våra hjärtan. Alltså bönens lågor, vill säga, Herre, vad har du på ditt hjärta? Vad önskar du för någonting? Hur ska du använda mig, Gud? Och även om min tunga inte kan tala så bra någon längre, Gud, så kommer du ändå använda mig. För Gud ska lägga orden på min tunga. Och man kan bara stå ibland och tänka, vad i all världen ska jag säga? Och så kommer bara orden och man tänker, det måste vara Gud. Det måste vara Herren. För det här kunde jag inte ha sagt själv. Det här kunde jag inte ens ha kommit på själv. Det är du, Herre, som verkar igenom mig. Och så kommer smörjelsen. Och ibland är det bra att bara glömma bort någonting. När min dotter för 2 år sedan fick en liten hjärnblödning. Så var det väldigt tumult i hela landet. Och folk ringde i hundratal och frågade hur det gick. Och jag stod mitt i en böne. Det var så lustigt. Jag stod mitt i en bönegrupp. Det var mest med munkar och lite stillsam sån här bön. Och så plötsligt fick jag en lapp in att min dotter hade fått hjärnblödning. Och då gick jag ju ut och krigade. Men jag glömde bort att det var så tunn dörr så jag störde hela bönen. Jag gick ut i anden och jag krigade. Och jag bara band upp dödens ande. Och jag visste om inte jag gör det så dör min flicka. för hon var på väg med ambulansen till sjukhuset. Och jag band upp och jag sa, i Jesu namn, jag bara förbannar dig, dessa dödens krafter, i Jesu namn. Och jag bad om liv och Gud grepp in och räddade hennes liv. Men då var det många som ringde och ringde. Då glömde jag bort vilka som var frälsta och inte frälsta. Och så var det en kille, en av våra vänner, som han är homosexuell. Och han var ofta rädd förut när han mötte mig, för han trodde jag skulle fördöma honom och sådär. Men jag är ingen fördömande människa, utan jag är en som öppnar himlen människa. Men när han ringde mig så glömde jag ju bort att han inte var frälst än. Så att när han ringde och sa, hur är det med Magdalena? Hur är det med Magdalena? Då började jag, ja, vi ska bedja Jesu namn, vi ska kriga i anden och vi ska lösa smörjelsen och halleluja, det går igenom. Och så när han la på luren tänkte jag, han var ju inte frälst än. Det hade jag liksom glömt bort. För jag tänkte, det var bara så där i anden hela tiden att vi måste bedja nu. Och så var det så märkligt, det hade jag glömt bort sen då. Vi mötte ju inte honom på kanske 2 år nästan. Ja, det har ju gått nästan 2 år sedan hon hade hjärnblödningen. Och så var jag på ett party nu. Och då skulle jag vara hemlig gäst på det här partyt. Det var ju bara ofrästa människor där. Och den här killen var konferensier på det här partyt. Och jag skulle upp på scenen då och säga någonting om ett projekt i Calcutta. Och då sa han någonting. Det var så märkligt. Alltså då sa han så här. Jag älskar Linda, sa han. Jag älskar Linda. Därför när jag ringde till henne och pratade så fick jag sån frid i mitt hjärta. Och jag tänkte, han kunde ha sagt så här istället. Ja, men då började han prata om Jesus och be. Men sa inte han. Jag känner sån frid i mitt hjärta. Jag känner sånt lugn att det skulle gå bra. Och så när han sa det, då började tårarna rinna på hans kinder. Och då började de andra gråta på partiet. Så de började säga, vi gråter också. Och det var nästan som en smörjelse som förlöstes. Så jag tänkte, det här är nästan ett väckelsemöte, tänkte jag. Alltså om jag får auktoritet nu så kan jag fråga, vill ni alla bli frälsta? Men det var liksom inte riktigt den platsen som jag fick där. Jag var tvungen att respektera det. Men jag kände, Jesus, vad du är god. Vilken nåd som kan verka genom våra liv och beröra människors liv och få den här mötesplatsen med himlen. Det är härligt, den strömmar in i människor och de får älska Jesus. För jag tror att livsstilsförändring är inte nummer 1. Jag ska sluta med det säga det idag. Jag tror inte på kristendom som är bara livsstil. Jag tror på en mötesplats med Jesus. Och sen får Herren ändra livsstilen utifrån att du och jag älskar Jesus. Därför att vi ser vem han är. Ingen undervisade mig om. Jag var för abort. Jag var för allt som allt. Jag var för fri sex, abort, allt var jag för. Ingen undervisade mig om vad som var rätt och fel. När jag tog emot Jesus så visste bara jag att abort var fel. Därför jag såg hur Gud älskade människor. Han fyllde Johannes med helig ande i moderlivet. Han såg människor innan de knappt var formade. Jag bara visste att ingen behövde säga det. Ingen behövde säga till mig att du ska inte leva i oren sex med olika män. Ingen sa det till mig. Därför jag såg att min kropp var ett tempel åt den heliga ande. Och jag har aldrig syndat på det området. Därför att jag bara såg någonting som en ung kvinna. Min kropp är ett tempel åt den heliga ande. Jag tillhör Herren. Mina händer, mina fötter, mitt hjärta, mina ögon. Livsstil måste komma utifrån uppenbarelseplatsen. Jag älskar av Gud. Jag köp med Jesu blod. Jag tillhör honom. Och då blir det en frukt av vår kärlek till Jesus. Och då blir inte du och jag moralister i första hand. Utan vi bereder en plats där himmelen kan slå in i människors liv. Halleluja.